Välkomna till MMA-podden med Paul Levaje,
Magnus Jukan Stedenblad
och Valdo Zapata.
Oj, nu sitter vi här efter UFC 232. Alexander Gustafsson mot John Jones var huvudmatchen. Och den kommer vi prata om, absolut. Vi kommer prata om Chris Cyborg och Amanda Nunes. Och självklart Ilie Latifi mot Corey Anderson. Vi sätter igång med Alexander Gustafsson direkt, tycker jag. Det här var ju returmötet, de möttes för 5 år sedan. Och den matchen var ju en av de bästa matcherna vi har sett i lätt tungvikt, får vi i alla fall säga, i UFC. Om kanske inte till och med den bästa matchen i UFC någonsin. Det gick 3 ronder och sen stod John Jones som segrare. Du och jag, Valdo, fick ju äran att kommentera den här matchen. Antiklimax får man ju säga. Vi vill ju ha guldet.
Alltså det är ju ett antiklimax eftersom vi är svenskar och hejar på Alex. Sportmässigt nu lite sömn i kroppen, så törs jag säga att John Jones får mig lyfta på hatten för ännu mer. Jag såg matchen igen i morse. Han gjorde en helt briljant match. Det kanske inte var superkul, men han var ju liksom där han skulle vara, till skillnad från vart Alex ville ha honom hela matchen.
Ja.
Och det är verkligen, jag pratade om det i sändningen igår inför, det här med avståndet. John Jones, du vill inte vara långt bort, du vill inte vara nära. Hur löser du den ekvationen? Och det var ju tyvärr en ekvation Alex inte lyckades lösa. Och hatten av till John Jones team och John Jones faktiskt, för han gör en väldigt imponerande match. Jag var chockad över hur bra det såg ut för John Jones.
Ja, och det här vill jag också lyfta in, för jag tror att det är så lätt nu också för folk att komma in med den här, ja men Alex är skit och blö, han når inte hela vägen och hit och dit. Vi får inte glömma också, han går in mot den absolut bästa, som folk anser är den bästa i världen, och han gör det han är otroligt bra på, får den andra att se dålig ut. Alltså att få implementera sitt game och verkligen göra göra det här till sin match. Och John Jones gjorde ju det från sekund ett.
Ja, det var lite deppigt att det utvecklades som det utvecklades. Jag försökte säga där i sändningen att jag skulle vilja att Alex hela tiden bröt mönster, så att John Jones inte fick feeling, helt enkelt. När han får rytm och får känsla och får börja träffa med det han vill 3-4 gånger i rad, det behöver inte vara hårt, bara att han får lite rytm, då är han en kreatör, då är han en konstnär. Så att jag ville att Alex skulle bryta den matchbilden, nästan på bekostnad av sin egen gameplan. Och det gjorde han inte. Däremot gjorde John Jones det mot Alex. Så fort Alex fick sätta 2-3 små läderprickar på honom någonstans, då bytte han matchbild, antingen genom att stänga avståndet eller genom att öka avståndet eller genom att gå på nedtagning. Så att det vart jättebra, fast åt fel håll.
Ja, verkligen. Det, som vi säger, och det här med att Alex gör en dålig match, som du säger. Alex möter kanske den bästa pound-for-pound-fighten genom alla tider. Och Alex gör en bra match. Det är små marginaler som gör att tyvärr favören faller in till John Jones.
Mm. Och jag känner också lite det här när jag läser lite sådana kommentarer, så blir jag så att jag vill ställa att det är nu. Är det någon gång vi ska stötta våra fighters, då är det nu. Det är vid motgången man ska ta ryggen och verkligen backa upp dem när det har gått, när det inte går vägen liksom. Jag tror fortfarande stenhårt på Alex. Det ska bli väldigt intressant att se vad framtiden har att erbjuda. Vi måste ändå lyfta att han blev skadad redan i rond 1. Jag lyssnade på presskonferensen och han har skadat ljumsken från första stund. Och nu när man vet att ljumsken skadade, så jag såg att han haltade ut också till presskonferensen, så tycker jag det är rätt tydligt, för Jones lyckades verkligen med att ta bort fotarbetet. Och ja, sabbar man en ljumske tidigt, då blir det svårt.
Jo, just fotarbetet, och vi pratar här med distansen, det är ju bara i fötterna. Det sitter ju ingen annanstans. Så det är en förklaring också, för jag upplevde att han blev nedtagen lite lättare också än vad han brukar bli. Jättebra tajmat av Jones dock, men också det här scramblen som vi är så vana
fanns
att
se,
det fanns inte. Nej. Och han sa det efter också, att jag kunde inte röra mig som jag brukar på marken, för där vet vi har ju sett han explodera upp och vrida sig ur de mest konstiga positionerna. Och små marginaler, inte för att ta något ifrån John Jones, men eventuellt hade det kunnat gått åt ett annat håll.
Ja. Sen ska man stäcka in där att John Jones var ju väldigt konsekvent i att ta bort det främre benet på Alex. Det är ingen hemlighet att Alex boxning är, jag skulle säga ren boxning, är överlägset bäst i den lätta tungvikten. Och det är baserat på hans främre ben. Han kliver in och ut med främre benet, han mäter understöd sin jab med främre benet. John Jones var på det där främre benet med allt han hade, framförallt mycket med sitt vänsterben oavsett stance. Och det gör skillnad. Till slut så trampar man inte in sin jab och då är man inte lika bra på boxning.
Nej, för det var så tydligt just när du säger det att han fick verkligen aldrig igång sin striking. Alex, det var några gånger där han lyckades få in några kombinationer, men det var inte de här, vi har refererat till Globen, Glover Teixeira flera gånger om, men det där kom aldrig in och det är ett sånt tydligt tecken att just det du säger, när du väl tar bort någons ben, då kommer strikingen också försvinna.
Framförallt när du tar bort en boxares främre ben, eftersom hela rörelsen är baserad på det.
Ja, absolut. Det är det Alex lever på. Det var ju det jag också lyfte fram som en nyckel till den här matchen. Alex fotarbete. Och eftersom det försvann så försvann en av de viktigaste delarna för Alex att vinna den här matchen.
Och nu börjar man ju då spekulera. Hur mycket hade det kunnat förändrats om inte den här knät mot ljumsken hade suttit? Och tror du vi hade sett en annan Alex vad gäller just fotarbete, striking? Hade han kunnat fått in det eller... Var det så pass avgörande?
Oj, ja, det är svårt. Vi har ju precis sagt
att... Ja, det var en tystnad där innan. Sen tog Valdo ett oj.
Ja, men enkelt sagt så är det så här. Det främre benet är fundamentalt för någon som baserar sina attacker på boxning. Det vill säga sin jab, vänsterhanden i det här fallet. Det är klart att det hade gått bättre om man hade kunnat röra sig bättre. Frågan är dock ifall det inte hade... Och då återigen, jag vill inte försämra all, jag vill förstärka John Jones. Han var som bajs på, som flugga på bajs på det där främre benet. Det var någonting han jagade konstant och det var många gånger som han kängade in sida knä, översida knät med sina oblique kicks. Han dojde low kicks mot det inifrån, nere på vaderna. Han var konstant på det, så att, jag vet inte. Det var inte som att det var en gameplan som inte syntes, det var ingen slump.
Nej.
Nej, det är som sagt, så där kan man ju spekulera alltid. Och det är väldigt svårt. Hade det sett annorlunda ut? Kanske, kanske inte. Det är ganska oväsentligt egentligen.
Nej, jag vet, men det är att jag vet att spekulationen cirkulerar.
Jo, men det är det. Och det är en intressant spekulation.
Och någon sitter där och lyssnar och säger, men tänk om.
Ja, men så är det ju. Det kommer vi få leva med. Tänk absolut. Om. För, men jag tycker liksom Alex... Han är ju där uppe och jag tycker han ändå visar återigen att han hör hemma mot de absolut bästa, vilka är egentligen i den klassen, John Jones och DC.
Huvud högt. Ja. Det jag sa det igår, Alex är den bästa svenska matutövaren vi har haft.
Ja, utan tvekan.
Så det finns ingen och med den bästa vi någonsin haft betyder inte att han vann Örkel Ljunga Cup 82. Det betyder att han är absoluta toppskiktet i världseliten i en väldigt jobbig viktklass.
Ja.
Lyssnade på presskonferensen också med John Jones. Jag tyckte var, med både John Jones och Alex, jag tyckte John Jones sa en väldigt intressant sak, var att min pappa sa att spring inte efter Alex utan låt honom han komma till dig. Och han bara, det där satte sig i mitt huvud jättemycket. Jag tänkte jättemycket på det. Den här gången tillät jag inte mig själv att springa efter Alex. Och det är väldigt tydligt, tycker jag. Vi såg väldigt tydligt i det här gamet att det var en helt annan rytm jämfört med första matchen.
Absolut. Han lät ju Alex komma till han istället som i första matchen när han går efter Alex. Och
där kan man... Kör.
Nej, men Alex är ju van ändå att ligga på utsidan. Ligga och studsa in och ut med sitt främre ben och stänga den här distansen. Och helt plötsligt är han den då som behöver driva efter Jones. Och Jones får ligga och vänta med sina sparkar och ligga och tajma Alex när han måste stänga distansen.
Och där är vi tillbaka till det. Han måste ju stänga distansen med sitt främre ben. Han försöker jabba sig in. Alex har en räckvidd på 79 tum. John Jones har en räckvidd på 84,5. John Jones kan alltså stå still, släppa rakt slag med bakre handen och träffa, medan Alex måste exponera sitt främre ben, kliva in och försöka nå med jabben. Det är dåliga förutsättningar. Det är mycket bättre för Alex när folk kliver i kapp honom, för att han är lätt på fötterna, kan välja att bara sätta ner högerfoten och slå rak höger. Sen kan han slå sig ut med sin jabb. Det är vad han brukar göra. Nu vart det tvärtom.
Vem kan egentligen hota John Jones just nu i den viktklassen?
Skattmasen och USADA.
Ja, verkligen. För det är något jag känner vi måste också ha en diskussion om här senare. Hur det hade sett ut utan det. Ja. Det är också en fråga, verkligen. Men det är som du säger, alltså, det finns ingen
Nej.
Som kan hota Jones.
Nej.
Alltså, det är ingen snack om saken. Alex är... För det är så här, vem kan hota Alex? Ja, ingen.
Nej.
Förutom John Jones. Det finns, och det är också en sån intressant fråga. Vart tar de här vägen nu?
Ja. För jag vill lyfta rankingen när vi ändå är inne på den. Så jag kommer dra den från 15 och ner till mästaren. Nikita Krylov 15, Misha Sirkunov 14, Mauricio Hua 13, Glover Teixeira 12, Ovincent Pro 11. Ovincent Pro byter ju nu då plats med Ilie Latifi. Och Ilie Latifi då frågar hur många han halkar ner ifall det bara en eller fler.
Corey Anderson.
Förlåt, Corey Anderson. Ja, ni är helt rätt. Han är rankad 10. Sorry, jag låg en efter där. Jimmy Manoa 9. Dominic Reyes är en kille som jag har lyft några gånger. Thiago Santos. Volkan Ozdemir, Ilie Latifi, Jan Blachowicz, sen har vi då Anthony Smith och sen är då Alexander Gustafsson, John Jones.
Ja, men det är ett skämt. Alltså på riktigt, efter Alex så har vi Anthony Smith. Mm. Vart var han rankad i mellanvikt?
Ja, exakt så.
Jag tror inte ens han landade under 10. Nej. Någonstans 12-13.
Och det är liksom mellanviktarna kommer upp och kommer direkt upp i topp 10, topp 5.
Santos gjorde ju samma grej.
Santos, ja, precis. Ja. Inte heller. Vad var rankad? 13, 14?
Ja, något sånt. Ja. Något sånt. Och han är just nu rankad 7. Och då förstår ju Luke Rockhold och säger det. Men jag vill upp. Du har 2 inte så jättebra mellanviktfighters och båda är redan inne i topp 10. Ja. Anthony Smith är 3 och Thiago Santos 7.
Intressant är att den där viktklassen vi har haft några sådana här kometkarriärer. Ja. Kolla på Volkan Ozdemir. Det är tydligen ganska lätt att ta sig upp en bit där. Det som du säger, Mange, det är på toppen så finns det liksom bred kompetens, inte bara spets. Nej. Så det blir intressant. Jag säger Dominic Reyes där. Anthony Smith, nej. Han må vara jättetuff, men det är för liten verktygslåda.
Vi såg mot Volkan, som jag inte heller är imponerad av. Vi såg när han mötte DC, så var det en klassskillnad. Ja. Och sett då Volkan mot Anthony Smith, och då såg faktiskt Volkan bättre ut i början. Yeah. Sen är han bara totalt, jag vet inte vilka ord jag ska använda, värdelös på marken.
Det är katastrofalt.
Jag kommenterade den, det var så här: okej, varför tar han inte bort handen? Varför jag, alltså, det var så dåligt, så det är inte värt att vara topp 5 i en viktklass.
Nej,
och han glider ju ganska snabbt bort just nu också, det märker man ju. Så fort kommer upp en mellanviktare så tack, så försvinner han bara ner vecka, eller månad för månad, så rullar han nog därifrån. Men jag är nog lite inne på Dominic Reyes, är ju fortfarande obesegrad och han är ju den fighten som vi har inte sett han får det här riktigt stora testet.
Nej, Dominic Reyes har potential. Det betyder inte att han har lösningen på det, men han har potential.
Han är nog just nu, om vi säger så här, han eventuellt det enda hotet.
Ja, det skulle kunna vara så.
Ja. För annars ser jag liksom ingenting där egentligen. Inget hot. Alltså John Jones är inte en möjlighet.
Nej.
Alex, nej, inte en chans heller. Tyvärr. Och det gör ju också att det, vart tar Alex vägen nu?
Vart tar John Jones vägen nu?
Ja, det, också. Jag ser ju DC där.
Ja.
Alltså han var ju ganska tydlig med det.
Men de måste ge honom väldigt mycket pengar då, DC.
Men det är det de kommer göra. Mm. Och DC vet att den matchen genererar pengar. Det är den största matchen han har.
Och det blir hans sista match i livet.
Precis, det är rent sportsligt den här möjligheten att revanschera sina 1-2 förluster beroende på hur vi ser det. Mm. Och gå ut med det här legacyt som...
Ja.
Mm. En av de bästa genom alla tider.
Och John Jones säger ju då att jag vill att i cirka, nu slaktar jag hans citat här, men han vill att DC ber om ursäkt för att han tror att han har varit lätt tungviktsmästare. Och det är också en anledning till varför John Jones, han bara, jag vill inte gå upp till tungvikt. Jag har inte behovet av att förstöra allting han har åstadkommit. Det vill inte jag liksom. Han får vara där, men han ska inte tro att han har varit lätt tungviktsmästare någonsin.
Snyggt.
Ja, intressant.
Dramaturgiskt.
Ja, men det är ju väldigt, alltså de två hatar ju varandra på riktigt. Och det är ju den, alltså som vi säger, vad ska vi annars, ska vi kasta in Anthony Smith mot John Jones? Mm. Alltså det blir inget intressant. Det finns ingen beef, det finns inte skillmässigt något som utmanar sig. Jag vet inte.
Nej, alltså det enda som utmanar är att Anthony Smith får en möjlighet att gå om bältet, och det är nog that's it, skulle jag nog säga. Sen är det inte så mycket mer action om han möter John Jones, mer än att jag kan inte se att han kan vinna den matchen.
Nej, det är bara freak accident, det finns inget annat. Det är slumpfaktorn, kan vi aldrig ta bort.
Men
det är nog också bara den som är där.
Och den har ju John Jones tagit bort i de flesta matcher.
Ja. Nej, men hans sätt att läsa sina motståndare är, så igår tyckte jag att det var så himla tydligt att det var en briljant gameplan ifrån dem. De har studerat Alex till punkt och pricka.
Mm. Men alltså, jättebra säkert gjort av teamet, men det är något vi också, John Jones har ju det bästa fighting IQ som finns.
Ja,
alltså att läsa anpassa sig, mixa upp det. Det är utan dess lika. Det är fantastiskt. Ja.
Och Alex sa det också i presskonferensen. Han bara, John Jones ser så fort han har gjort det illa. Han vet det direkt. Du kan inte maskera det.
Nej.
Han vet.
Ja.
Han vet på en gång och då kommer han fortsätta gå på.
Ja, det är...
Ja, det är coolt.
Hatten
ja.
Av till han.
Ja, ja men det är absolut det man får säga. Verkligen hatten av John Jones.
Det vore ju kul ifall han kunde på något sätt, det kommer ju aldrig gå eftersom folk kommer tänka undrar om. Men det vore ju roligt för John Jones att kunna tvätta bort den där stämpeln som en fuskare också.
Ja.
För det
ja.
Må ha varit ett nanogram eller vad det nu var.
Pico.
Ja, du ser ännu mindre. Och en liksom metabolit.
Jag förklarade den så här faktiskt i en av mina live-chattar. För att Jeff Nowinski säger då, det är som att du tar ett saltkorn och hackar upp det 50 miljoner gånger. Så litet är ett picogram. Då sa jag det. Alla har, eller de flesta har ju sett Ant-Man, Marvel. När han blir så minst. Det är som att när han är i det här lilla universumet. Så att han inte ens förstår att han existerar. Att han hittar ett saltkorn där. Och tar med sig det ut.
Ja, det är inte superstort. Nej, det är inte jättestort.
Nej, men alltså, det där är ju också bara löjliga saker. Ja, att slänga med. Så här. Det är ett picogram. Ja. Okej, okay. Vad säger det?
Och det alltså, viktiga här,
det säger så här, han har fuskat precis, en gång i tiden.
Precis, det är så löjligt.
För det tycker jag är en viktig grej att lyfta här. För John Jones säger lite att de menar att jag har tagit ett picogram. Nej, de menar att det är ett picogram som finns kvar i din kropp. Inte att du har tagit ett picogram. Det är att det är det spåret som finns kvar.
Ja.
Du kan ha checkat ett ton, men just nu har du ett picogram kvar.
Men det vore väldigt härligt om man hade lyckats dosera så pass detaljerat så han bara fick i sig ett picogram.
Ja, men han är bra på att hacka upp saltkorn.
Ja, det är det som också är så intressant. Liksom, det går inte ens att få i sig. Nej. Men hur har du fått i det då?
Mm.
Alltså det är helt orimligt. Nej, det går inte, man kan inte ens ta ett sånt lite. Men du har det i din kropp. Ja. Så någonstans har det kommit ifrån.
Ja. Nej, det är ju fortfarande någonting som vi, det här är ju en story som inte är slut.
Nej, det här kommer ju fortsätta.
Ja.
Det jag tycker personligen är att han blev ju tagen efter DC. Och hade det minskat
efter DC 2.
Ja, precis. Hade det minskat och funnits lite kvar nu. Okej. Okay. Du dopade det en gång, det är på väg ut. Men nu var det ju faktiskt så att han var clean, positiv, clean, positiv igen. Så det gör ju liksom att, okej, okay, hur går det till? Har du råkat blivit dopad?
Nu kommer jag på inget sätt vara den som försvarar John Jones, men det är ju också så att testmetoder förbättras. Det är folk som blir av med OS-medaljer från tidigt 2000-tal, då de testade negativt då, och sen eftertestas nu i takt med att vetenskapen hinner i kapp och eller om. Så att vi har mycket, mycket bättre testmetoder idag, vilket innebär att den dagen UFC får för sig att börja backa i registren som till exempel OS gör, då kan det nog ryka ganska många titlar historiskt.
Ja, men så är absolut. Det. Och det har ju försvunnit mycket i UFC. Alltså vi får ju bara säga sen USADA kom in. Det har ju varit gigantisk skillnad. Man har ju sett vissa förfall i kroppar.
Victor Belfort.
Alistair Overeem. Ja, men det är ju de... Men, och det här är ju, det kommer försvinna, men John Jones har det idag i kroppen. Ja. Och jag kan inte förstå, eller jag kan förstå, det handlar om pengar. Det är det handlar om, det är det enda som det handlar om. Och det är väldigt tråkigt.
Nej, men precis, och det här är ju också något som jag har hört flera lyfta också, att just nu är testerna så extrema att man också hittar de här mängderna som är, man hade aldrig hittat dem om vi hade backat några år. Och det är intressant det här också, lite som är viktigt att ta upp, för det tog vi upp i sändningen igår. USADA säger en sak, svenska dopingsexperterna i WADA säger en annan sak här i Sverige. De säger att han har tagit, han skulle ha blivit avstängd av WADA. John Jones ville inte bli testad av WADA. Medan USADA säger då att det här är en pulserande effekt. De har sett det på fler fighters. De har sett inom fler idrotter. Att just vissa substanser kan ge en pulserande utslag över tid. Men WADA menar då att den svenska läkaren som blev intervjuad på vår sändning, att nej, det ligger kvar i ett halvår sen är det borta.
Mm.
Och här går ju då, man har inte fått ett konkret namn på experterna från USADA, tyvärr.
Mm, tyvärr.
Det är måste alla jag ju säga. Experter. Exakt. Det låter som om man var liten och alla får göra det här, men inte jag.
Ja, så det här är fortfarande, jag Jag vill inte kasta någon under den berömda bussen som de säger i USA, men jag väntar gärna på mer information, känner jag, för att bilda en uppfattning därifrån. Just nu så är det, lite ugglor i mossen, känner jag.
Jag ska inte vara ens med den, men USADA har ju också reglerat andra amerikanska idrotter som kanske inte haft superenkelt. Låt oss prata om baseball, amerikansk fotboll eller pro wrestling för den delen.
Ja.
Nej, verkligen. Vada är ju hårdare.
Ja.
Och det är därför, som han sa igår, Torkel där, att John Jones hade varit avstängd på livstid.
Ja,
efter det här. Och de sa det också, okej, men finns det någon möjlighet? Ja, alltså, man kan alltid bli... Alltså, det är någon som kan blanda ner i din drink och så vidare, men det är väldigt osannolikt att det sker flera gånger mot samma person.
Ja.
För det är ingen annan som har det i kroppen.
Nej.
När han sa det, att det hände osannolikt att det hände samma person två gånger, då tänkte jag, för att det har varit mycket Die Hard nu för julen, tänkte jag på honom, how can this happen to the same guy twice?
Ja, exakt.
Bruce Willis. Och så kunde jag se John Jones. Lite påminna om Bruce Willis. Men känner vi att vi har summerat den här matchen? Jag vill också ta upp att Alex har väl, eller sa väl i presskonferensen också, att han vill tillbaka. Han vill ha en högre aktivitet. Han vill gå fler matcher per år, att just nu har han gått för få. Och det känns ändå skönt att höra. Och jag hoppas verkligen att vi får se också mer av Alex, och att vi får se en större frekvens.
Absolut, det hoppas jag. Men då är ju frågan, vart tar han vägen?
Vem möter han då?
Ja.
Tystnaden är total kring bordet.
Vi har ju dragit listan, och det är, det är Anthony Smith kanske. Eventuellt att
vilken
han
match också, om vi ska säga så här, vilken match kan UFC sälja? Vilken match kan också få Alex att lyfta och liksom kanske komma tillbaka till en titelchans? För de vill ju kunna bygga Jones mot Alex i så fall igen.
Ja, den tredje.
Men det finns ju inte det beefet som finns mellan DC och Jones.
Nej, och just nu tror jag också att Alex måste vinna några matcher.
Ja, han måste vinna några, men det känns ju helt ska han möta Anthony Smith? Santos. Är det där vi är igen då för Alex?
Nej, men jag tror att kruxet är att det är nog där vi är på grund av att lätt tungvikt ser ut som det gör.
Ja.
Så vinna mot Corey Anderson.
Ja.
Alltså
Alex Corey Anderson skulle ju kunna gå och sälja PGA en annan match vi ska prata om.
Ja.
Ja, men grymt. Då gör vi så här. Vi rullar vidare. Och kommer att snacka om Chris Cyborg och Amanda Nunes. Och det här var ju då fjärdevikt mot bant, alltså Chris Cyborg, fjärdeviktsmästare innan, the scariest woman on the planet, mot Amanda Nunes, bantamvikt, kliver upp en viktklass. Jag är chockad.
Både jag och ni.
Ja, både jag och ni.
Alltså, Cyborg gjorde en Wanderlei Silva. Hon blev träffad jättehårt och tänkte anfall är bästa försvar. Hon blev träffad ännu hårdare och tänkte, det funkade bra sist, jag gör det igen. Jag blev träffad ännu hårdare och fortsatte. Någonstans där måste man ju faktiskt skaka om lite på alla hjärncellerna och säga, jag kan inte göra det här, jag måste backa.
Ja, men det var ju, vi pratade om det innan, Cyborg, jag tycker ju rent tekniskt att hon är inte fantastiskt bra.
Nej.
Men hon är en maskin och hon är större än alla andra, och där kan vi också prata doping sen tidigare. Hon har mer kraft, men något jag tycker hon har utvecklat genom åren, det är ju med sin fighting IQ. För i början var det att hon gick rakt framåt och slog.
Det var det.
Och så kände jag att men nu kommer hon kanske försöka hålla distansen, för hon är en längre fighten. Men icke. Hon ställer sig och tradar. Och precis som du säger, hon blir träffad och fortsätter. Alltså,
snarare springer ännu mer framåt. Jättekon. Det var en riktig gammaldags.
Ja, men det var väldigt dåligt faktiskt.
Och det gav mig lite så här vibbar av Thiago Santos mot Jimmy Manua som vi såg nu, att folk, de verkligen bara svingar, och det var ett farlig gameplan som gav frukt till Amanda Nunes, ingen tvekan. Jag undrar om Chris Cyborg var beredd på att Amanda Nunes skulle gå ut så hårt på det sättet. Jag tror inte.
Men det som hände också är att Amanda Nunes har en väldigt bra högerhand. Men den är ju också lite baserad på, om man måste jaga någon så måste man sätta upp den med sin vänsterfot. Och det är tråkigt, för då trampar man innanför krokdistansen på Cyborg. Men det behövde Amanda Nunes inte bry sig om. Hon stod still, Cyborg försöker springa fram och nå med krokarna. Inte helt olikt hur Ronda Rousey springer fram och försöker judogreppa en överkropp. Så hon behövde bara plantera sin fot och slå högen. Sen så skapade hon yta med att slå en vänsterkrok, det vi kallar för slagväxla. Och sen så slog hon högen igen. Och igen. Och igen. Och igen.
51 sekunder var det slut.
Ja. Och det tycker jag man ser i den här matchen, det här. Cyborg svingar.
Ja, Amanda Nunes slår.
Hon siktar. Exakt. För det får man säga, hennes höger var väldigt fin. Hon vrider in bra.
Tittar. Hon tittar innan hon slår.
Och lägger dem där de ska sitta. Jag tycker hon var medveten om vad som skedde. Cyborg var inte det.
Nej, men det känns som att jag upplevde henne som helt inlurad i någonting, en virvelvind, medan Amanda Nunes var 100% förberedd på nu blir det virvelvind.
Ja, ja.
Och som du säger, hon hade koll på var hon slog, medan Amanda Nunes började helt plötsligt bara köra rallarsvingar.
Cyborg.
Ja, förlåt, Cyborg började köra rallarsvingar. Det är så här, det är inte ditt klassiska gameplan, och som du säger, lite shooterbox.
Det var hennes klassiska gameplan, back in the days.
Ja, exakt.
Hon har lärt sig, men... Ja. Tydligen inte.
Nej.
Nej, det kan vara det här. Och det kan man ju se. Någon blir träffad. Vad händer? Man går tillbaka till någon så här...
Till rötterna.
Ursprung. Ja, precis. Ja. Till rötterna. Till så här ursprung. Man ser brottare bli träffade helt plötsligt. Ja, precis. Och det såg man nu. Jag blir träffad. Okej, jag svingar. Det är det jag har gjort mestadels av min karriär. Den
naturliga instinkten kickar in igen.
Shogun gör det fortfarande. Ja. Det går inte komma ifrån. Han är från samma grundskola. Liksom. När Shogun blir prickad, då är det mycket bättre att backa därifrån. Låt han svinga i luften några gånger, sen kliver vi på och slår honom igen.
Mm. Men den stora frågan är nu, hur bra är Amanda Nunes?
Jätte.
Ja, ja, fantastiskt.
Men alltså, bäst är väl bra?
Ja, hon är ju bäst. Men jag vill ändå säga, Shevchenko där, när de mötte Amanda Nunes.
Oh ja.
Jag säger, hade Shevchenko varit lite smartare så tror jag hon hade vunnit den matchen.
Mm. För det är en grej som jag lyfte väldigt mycket i mina livechatter, och det var lite mitt argument till varför jag inte riktigt kunde se Amanda Nunes vinna mot Chris Cyborg, för att hon hade problem med Shevchenko. Och då kom ju såklart, styles makes fights, och det här är verkligen en sån att stilar gör verkligen den här fighten. Och nu börjar jag leka med tanken, men hur skulle Shevchenko se ut mot Chris Cyborg?
Likadant. Hon skulle också, jag tror hon också skulle slå henne. Det är lite som när folk slog Crow Cup första gången och fattade att vi kan hålla en cirklar. Det är lite samma grej här. Så länge Cyborg inte lär sig att slå en jab, då kommer folk slå ut henne med raka slag. Det är ärligt talat en kopia av Ronda Rousey. Ronda Rousey kunde inte slå jabbar eller byta vinklar. Hon försökte kliva fram och greppa folk över skulderna för att hon kommer från judo, vilket innebär att det är öppet i mitten, så det är ju bara slå. Mm.
Sen är ju Shevchenko för liten för Cyborg, skulle jag säga. Alltså, det är två vinklar. Alltså, Cyborg är ju fortfarande i den där vinklassen gigantisk. Ja. Och, jag tänker ju, det här kommer bli en rematch.
Det tror jag.
Jag ser inget annat.
Tror du att den blir direkt?
Ja, det tror jag. Jag tror, alltså, Cyborg har varit, eller är,
hon förtjänar den direkt. Är det någon som gör det, så är det hon faktiskt. Mm.
För Dana White sa på presskonferensen, han bara, jag vet inte, han bara, på det sättet som den tog slut, det gick lite för fort. Jag vet inte, jag är inte emot det. En sak till som jag har fått frågan om, och jag har mitt egna svar i det, och jag kan ju dra både frågan och mitt eget svar, så får ni svara om ni tycker. Kommer Chris Cyborg bli en ny Ronda Rousey? Jag säger nej.
Nej,
absolut inte. Alltså, det var Ronda Rousey, sa jag från början, väldigt länge. Så fort hon kommer möta någon som kan fightas,
så är det färdigt.
Ja, och jag håller hon var i den känslan. Jag tror hon vinner. Och det såg mig ganska tidigt. Hon hade ju brister i sitt game.
Mm.
Men
Cyborg hade brister i sin gameplan. Det är en skillnad.
Precis.
Ronda Rousey hade brister i sin teknik.
Ja, och stora brister.
Ja, verkligen.
Också.
Lite som Volkan Özdemir.
Ja, men det är faktiskt en bra liknelse.
På vilken nivå tror ni Amanda Nunes kommer kunna försvara båda bältena? För det är ju väldigt gles i det som är fjädervikt. Det finns ju inte jättemycket fighters.
Ja, där är min fråga. Varför finns fjädervikten kvar?
Ja, för den enda anledningen...
Det är ju för Cyborg.
Den är gjord för Cyborg. Och om Cyborg nu kan få stryk av någon i viktklassen under... UFC har ju jättestora problem att hitta matcher åt Cyborg. Det är ofta hon får möta någon som går sin första match i UFC.
Ja.
För att de inte har ett roster.
Och inte ens en riktig fjärdeviktare.
Nej,
de tar en bantamviktare som de gjorde med Lina.
Exakt.
Och sen den andra tjejen. Och så bara, okej, här, möt Cyborg som en första match.
Och Cyborg hintade ju själv faktiskt om vinst eller förlust. Så sa hon att det här kanske faktiskt är min sista match i UFC. Just för att de har väldigt svårt att ge henne matchningar. Kanske att hon har lättare att få matchningar. Jag tror inte de är mer kompetitiva i Japan.
Nej, men det är mer pengar kanske.
De är kanske lite mer lukrativa.
Ja.
Och vi får ju säga så här, Cyborg sliter ju. Alltså hon sliter ju för att komma ner.
I den
alltså,
B-klassen.
Ja, hon får ju anstränga sig. Alltså vi har ju sett hennes bantningsvideos och så. Det ser ju ohälsosamt ut. Mm. Och hon blir äldre.
Exakt, det är den andra grejen. Ja. Hon kanske vill casha in några snygga jippomatcher i Japan. Hon är 33 bast och det är ingen superålder. Fast det är det när man har varit matchat på det sättet Cyborg har gjort. Då är det en ålder.
Ja, absolut. Hon har många mil i kroppen.
Ja,
hårda träningspass i Brasilien.
Ja. Och många, många, många bantningar. Det tar väldigt mycket betalt. Mm.
Jag måste lyfta en liten grej, för jag sitter och tittar på rankingen och på underkortet så var det ju en match mellan Megan Anderson och Kat Zingano, varpå Kat Zingano får då en tå som skrapar hennes öga. Matchen bryts väldigt snabbt. Hon springer iväg. Vad jag kunde se så öppnade hon inte ens ögat sen. För mig är det här första gången jag ser en tå skrapat öga på det sättet. Är det någonting ni känner till? För mig är det här verkligen...
Det händer. Det händer, men det händer inte så ofta i UFC för att det inte är så mycket headkicks. Men det händer ju.
Ja.
Det som är lite deppigt, hennes tränare Justin Flores, alltså Kat Zinganos tränare, väckte en liten tanke. Och hur kommer det sig att ett ofrivilligt finger i ögat kan leda till en no contest, medan en ofrivillig tå i ögat blir en TKO?
Ja,
det finns en fråga i det alltså. Jag såg bilder på Kat Zinganos öga. Det är stängd både på ögonlocket och repad hornhinna. Det är exakt samma skada som om du får en ögonpetning.
Det är väldigt intressant tanke. Det jag kan känna är skillnad. Hur vecklar du ihop foten?
Nej, det gör man ju inte. Då får man ju förbjuda en viss sorts sparkar. Det går ju inte.
Alltså pushkick i huvudet, ansikte. Ja, det kommer i ögat.
Ja, exakt.
Det. Nej, men, och det är också som ibland, handskens ena kant kan också skrapa ibland. Och det blir ju inte en no contest ifall det är handskens som skrapar. Nej. Så de blir ju lite olika. Så jag är nog lite på din linje där med att... Det är svårt att stänga tån.
Nej, exakt. Nej, men det blir stökigt att göra det, men samtidigt så här.
Det är en intressant tanke.
Men är det en TKO? Krass sagt, för alltså det är lite klurigt.
Ja, alltså det blir ju det. Det är det som är, för att hon kan ju inte fortsätta, men det här är ju en gråzon som jag tror att man kan.
Jag håller med, det är svårt att vika bort tån, onekligen. Ja.
Men det är ju en stor skillnad i att okej, det sitter en headkick, du somnar, men den träffar ögat.
Men det nästan missar någonting som skrapar av dig hon.
Precis.
Det är skillnad. Liksom.
Då är det skillnad, då är det ju en skada som,
ofrivilligt. Inte, det är som en skallning, det är en ofrivillig skada. Det är svårt att vika ner.
Ja, för det är ju ibland också att liksom sidan av tummen när de har slagit snett kan ju också pricka ett öga, och då blir det ju inte ett finger i ögat.
Nej, men, där har du ju träffytan med foten. Exakt. Om det är tånageln, då kanske det faktiskt är något annat.
Jag tror inte att det är nageln i sig som är faran. Alltså, förstå mig rätt.
Det tror jag i det här sammanhanget.
När jag menar det, att det är inte nageln som är den olagliga rörelsen. Utan det är fingerpetningen.
Nej, jag är inte alls ute efter att det är en olaglig rörelse. Det är snarare vad det står på matchavslutet. Står det no contest eller står det TKO?
Ja.
No contest är det ju inte ifall någon får en handske i ögat.
Nej.
Däremot ifall någon får ett finger i ögat av misstag.
Mm.
Ja.
Det är skillnaden liksom.
Mm.
Här tror jag blir den där luriga gråzonen också ibland när folk får ett finger i ögat och domaren ser inte det och den andra springer fram och avslutar. För det var lite det som hände här också, att Megan Anderson sprang på och fortsatte slå. Jag tror varken att Mark Goddard eller någon hade förstått vad det var som hade hänt, men att hon backade bort.
Men det kommer man aldrig komma undan, tror jag. Det är den mänskliga faktorn tyvärr.
Nej, men så är det ju. Det
är väl fight replay för fight ending sequence som
exakt.
Där i så fall.
Exakt. Ja. Vi har kommit till Ilir Latifi och Corey Anderson. Det var ju som vi sa innan vi satte igång. Det var en väldigt dålig dag för vikingarna igår. Det var ju,
det kan man säga.
Gick ju inte vägen till någon. Han förlorade på domslut. I min mening åkte han ju på några kroppssparkar tidigt i rondet som verkade dra all luft ur honom.
Det var en dålig kombo. Ilir bär på väldigt mycket muskelmassa fördelat på sin längd. Och det är ju hans största styrka. Men det blir ju också en svaghet ifall någon... Ärligt talat, tål vad han gör. För Ilir gjorde saker som han gör fantastiskt bra. Han träffade ofta. Han träffade mycket med sina kombinationer. Han gjorde det han brukar. Han svarade med 2-3 hårda krokar, stängde ytor, sparkade bra med low kicks. jobbade med att attackera främre benet, singellägg, följde rygg, slog på vägen ut. Alltså Iller gjorde det han ska. Problemet för Iller uppstår ju när folk tål det, vilket Corey Anderson gjorde. För då kommer inte resten av verktygslådan fram. Och då blir det stökigt.
Ja, jag tycker att det var väldigt, alltså det här var nästan en tyngre förlust, upplevde jag. För jag var så, vi pratade om det förra sändningen, att jag såg problemet är om Ille blir trött. Om Corey Anderson tar han till andra ronden, mitten av andra ronden, och där kommer han börja ta över matchen, trodde jag, om Ille blir trött. Och det var ju precis det vi såg. Och jag trodde ändå Ille skulle ta hem det här, men tyvärr, alltså det var så tråkigt. Jag såg han som favorit, och jag såg att det var den klara vinsten. Och Jones och Alex, det var slantsignning kanske fördel Jones. Så det var, nej, det var jäkligt tufft. Det här var en match jag verkligen tyckte och ville att han skulle vinna.
Förlitade han sig för mycket på att kanske knocka Corey Anderson? För det var min tanke själv, att där har han en vinst stil. Genom en one punch.
Det är hans stil. Jag tror att det som bröt lite grann, och nu spekulerar vi vilt, men det är väl det vi gör här, det var ju att han faktiskt inte fick till sin brottning mot Corey Anderson. Corey Anderson är en väldigt duktig defensiv brottare. Han är väldigt stökig att ta ner. Pat Cummings hade jättesvårt att ta ner honom, och han har, om jag inte minns fel, rekordet på flest antal nedtagningar i en rond i den viktklassen. Det är svårt att ta ner Corey Anderson. Jag trodde att Iller skulle få bättre utdelning för att han också sätter upp det med slag. Men Corey tog slagen, och det blev jobbigt.
Han gjorde bra det, och jag tror tyvärr det var också en sån del som ledde till den här tröttheten.
Exakt.
Ille kämpade hårt för sina nedtagningar. Han lyfte till och med Corey. Alltså,
exakt.
Du lyfter en 100 kilos kille, det är tungt.
Ja,
det
spelar ingen roll. Som vet hur man gör sig tung.
Precis, och han lyfter han ändå, men han lyckas landa på ben och så vidare. Och han får kämpa för dem, och det suger kraft.
Så lägger man till då att det faktiskt var tidigt som Corey träffade med 2-3 sparkar inom ett ganska litet fönster som tog på andningen på Iller. Och ärligt talat, en kroppsspark är lite som en lårkaka. Det är inte alltid den hårdaste som tar värst. Det är snarare när det kommer 2 i rad. Och kanske det. En på varje sida. Och det var faktiskt ganska exakt det som hände. Det kom en i mitten. Det var en switchkick över högerarmen på Iller som glidde in i kroppen. Och sen så kom den här från andra sidan.
Ja.
Då har man klippt hela diafragman. Det är inte så kul.
Ja, de gjorde en bra match. Hatten av till det teamet också som hade studerat Iller hårt där.
Verkligen.
Absolut.
Men igen, Iller gjorde alltså ingenting dumt, tycker jag. Han träffar ju med det han träffar med, och han kom in på kroppen bra. Det jag hade velat se potentiellt är väl kanske lite mer sparkar. Iller sparkar mycket bättre än vad folk tror.
Ja.
Han skulle behövt gjort det lite oftare. Samtidigt är det lätt att säga det, för att bland det jobbet som finns att göra när man är trött är att sparka. Ja. Så om något kanske han skulle ha sparkat mer tidigare innan han blev trött.
Det, om man får önska något, och det får vi väl göra här.
Det
skulle jag vilja att Ille lyckas fördela ut sin energi. Att nu är det mycket som är 100%. Jag skulle vilja se
70-80.
70-80-100. 70-80-100. Och bara hota lite mer. För bara genom att hota så får man en andpaus. Lära sig att stressa den andra lite med att rycka lite mer, så den andra blir nervösare. Och sen kanske 70-100. För det blir också jobbigare som motståndare. Att man, där kommer lätt och där kommer jättehård. Att det blir svårt att läsa. Nu är det så här, när det kommer något,
så kommer det så hårt det går.
Då kommer det så hårt det går.
Och det kan jag säga att Corey Anderson gjorde väldigt bra. Han ryckfintade Iller jättemycket. Iller var reaktiv en stor del av matchen. Och sen är han bra på det, men om du alltid är det, då blir du lättläst. Det betyder inte att det är dåligt, det betyder bara att den som ska ta emot det vet vad som kommer.
Det var frustrerande att se att det gick som det gick för båda. Den stora frågan nu är då, Iller var ju rankad 5, Corey Anderson 10. Jag har svårt att se att Iller flyger ner till nummer 10, men han hoppar nog upp en 2 snäpp i, eller ner får man väl då säga, i rankingen. Vem möter Iller härnäst? Jag har ju svårt att se att han får en högre rankad än honom själv. Eller då närmare titelbältet. Och då har vi då efter honom är det Ostermir, Thiago Santos, Dominic Reyes, Jimmy Manoa är samma team och Vincent Pro igen.
Shogun.
Ja. Jag tror att Illich skulle kunna få en högre. Han var ju rankad femma nyss. Ja. Och Corey Anderson 10. Det tror jag det är styles make fights. Och lite som vi sa i den där viktklassen, det finns ju både uppåt och neråt, ja, alla möjliga. Mm. Men jag skulle vilja se Illich mot Anthony Smith vore roligare. Ja,
det vore roligare.
Det vore mycket roligare, givet hur de fightas.
Ja. Nej, men jag håller helt med. Nu tror jag inte han kommer få den.
Det tror inte jag heller.
Nej, det jag tänkte också.
Men vi kanske har, ja, Santos är ju där.
Ja.
Precis, kommer dit. Vi har
slägga mot slägga.
Precis.
Mahetta versus Sledgehammer.
Säger jag helt fel nu, men är inte Mahetta och Blahovic bokade för match?
Jo, det är de. Förlåt. Oh, ja. Det är de. Just
för det var, jag tänkte som er tills...
Ja. Nej, men det, de är bokade. Yes. Men, ja. Men det är ju någon där, Reyes.
Ja. Det är ju Reyes.
Och det fall. Tror jag är en sån match de skulle kunna bygga också.
Oh, yeah.
Mm. För att bygga Reyes.
Exakt.
I syftet att bygga Reyes.
Ja.
Och så kniper då Illy det helt enkelt.
Ja.
Och
det vore gött.
Stoppar hypen.
Ja. Nej, det är... Alltså så tråkigt. Jag var så...
Sorgsen.
Ja, jag var sorg. Det var ett väldigt bra ord. Jag var inte arg, jag var inte upprörd. Jag var riktigt deppig när... Mm. När man märkte också vart det var på väg. Och ja, så när kraften inte riktigt finns kvar i tredje ronden, då börjar den här riskchansen för knocken försvinna. Okej, nu hur ska vi ta oss ur det här?
Jag hade velat höra också, jag hade velat fråga Illich just om kroppssparkarna, för att jag reagerade så mycket på flåset. Och det är jag gillar att titta på andningen på fighters, och det var jätteokaraktäristiskt honom att andas så mycket djupa andetag och flåsa ut, och man märkte att det stämmer inte här. Den här konditionen har dränerats, och det var som att det var en större batalj för Illich där inne än vad kanske själva matchen mot Corey Anderson var. Det var mer en kamp mot hans egen kondition många gånger, och den, du vill inte ha två kamper när du är inne och slåss mot en person.
Nej, men jag håller helt med. Det var tung andhämtning.
Tidigt.
Och, ja, tidigt.
Det är helt okej att bli trött innan man har match på topp 10 i UFC, jag lovar.
Ja, verkligen.
Men tidigt var väl det som man reagerade på.
Och jag tror att det var de här kroppssparkarna, och precis det du säger, jag upplevde just den här kampen. Att helt plötsligt blev han lite mer defensiv, lite mer reaktiv. Även om Corey gjorde det bra, så blev han lite mer reaktiv, och det kändes inte riktigt som okej, nu tar jag det, utan ja, nu spekulerar vi, men den här känslan av okej, nu ska jag måste ta mig igenom det här. Istället för att han, okej, det här är min match, jag går ut och tar den, så blir han reaktiv. Ja.
Och så får man väl också säga det också, att när man får ett slag i ansiktet, då blir det tydligt vad som händer. När man ger bra sparkar och slag i kroppen, då är effekten den som Illich råkade ut för. Den syns inte fysiskt.
En ränta, den kommer lite senare.
Men när du börjar andas och du börjar agera på det sättet, då vet man att de här sparkarna och slagen, de har börjat frukt till 100%.
Sen ska jag också ärligt tala att vi lyfte hur bra John Jones var mot Alex. Corey Anderson var jättebra. Och det han gjorde bättre än han gjort någonsin. Jag tycker han sparkade fruktansvärt mycket bättre. Lätt och med bra ryck i benet liksom. Det var snyggt.
Jag håller helt med. Jag tycker Corey Anderson såg mycket bättre ut än jag trodde han skulle se ut. Och han såg lättare ut.
Exakt.
Han rörde sig bra, precis som vi pratade om. Han låg och fintade. Han låg ute med sparkarna. Jag tyckte... De har jobbat bra med han. Jag tycker han utvecklas hela tiden. Ja. Och han är ung i sporten fortfarande.
Helt klart.
Ja, jag håller med. Och jag tror ändå att vi har faktiskt tid att gå igenom de två andra matcherna på det här kortet också. Utan att kanske fördjupa oss i en halvtimmes rant om det. Men det kommer vi inte göra. Så jag tycker att vi tar en titt på Max Chiesa. Kliver upp till vältevikt efter att ha missat vikten i lättvikt. Får möta Carlos Condit. Stort frågetecken med Carlos Condit får vi säga. Han kliver in med 4 stycken förluster i ryggen. Men Michael Chiesa gjorde ju han gjorde det han var bra på och satte en... Vad var det för lås?
Det blev en kimura som man sen postade vidare catch wrestling style med en hand och sträcker ut. Mm. Det är en variant på ett hammerlock.
Och det kom i... Rond 2 lyckades han så till det.
Jag skulle vilja korrigera där till att Michael Chiesa fick möta resterna av Carlos Condit.
Nej, men alltså 100. Alltså, när jag satt och tittade på det, jag brukar inte vara sån som så här, nej men nu är det dags att lägga av. För så länge man tycker det är kul tycker jag man ska fortsätta. Men
det är dags att lägga av.
Det är dags att lägga av. Jag tycker det här, Han är tyvärr så old school. Han har blivit nedtagen i alla sina matcher i stort sett.
Och
han
alla utom en.
Okej.
Okay. Men det hur var... känns det då?
Jag gissade 40. Bara, men det var ju bra att du hade den rätta faktan. För det var...
Alla
han
utom
är
en.
Så lätt nedtagen. Och han ligger under och nu... Ja, han går på ett armbar, man kan säga att det är nära. Men alltså... Senaste 5 åren.
Ah, nej,
hur ofta... Hur, du stänger garden... Du ligger och snurrar på armlås underifrån. Du, och han har ju inte... Han låste ut... Jag tror att det här är något jag ser ofta på amatörnivå. Ofta när jag instruerar. Det är någon kille som har kört lite BI. Han går några MMA-matcher. Han drar ut någon nybörjare underifrån i gard. Och så säger man, okej, jag tycker inte du ska ligga under. Han bara, men jag gillar att spela gard. Jag brukar dra ut folk därifrån. Ja, alltså du drar ut sopor. Alltså värdelösa fighters drar du ut. Och det är det Carlos Condit har gjort. Han har ju otroligt många submissions.
Men mot sopor,
eller i alla fall för 10 år sedan. När folk inte kanske ens visste vad ett armbar var.
Eller vad ground and pound var.
Nej, precis. Eller att ställas upp. Man gjorde inte ens det då. Nej, men han var bra. Han gick upp i rubber guard och så vidare. Men tiden har utvecklats.
Ja.
Du kommer inte dra ut Kesa underifrån. Så vad är planen?
Nej, jag håller med. Det är kul tillskott för Weltervikt och kul att se Kesa vicklas upp. Jag tror att han faktiskt... Jag är ju oftast väldigt skeptisk när folk klipper på tok för mycket vikt. Och Kesa är ju en av dem. Det såg man ju. Han såg ju stor ut. Han såg bra ut i kroppen. Jag tror att det här är Kesas vicklas.
Det tror jag också.
Ja, absolut. Sen, då blir man alltid så här... Han säger, jag kan slå vem som helst.
Och
så,
sitt i båten.
Precis. Och så börjar man så här... Vänta, vem är det som är champ? Är det Tyron Woodley?
Har du bra.
Ja, men ta clinch. Ta ner han och försök att göra det här du gjorde nu. Det kommer inte gå.
Nej. Alltså, nej. Ta en trisslott när du ändå håller på.
Ja, men sätt han mot Darren Till. Vad hände? Alltså... Tyvärr, jag håller, det är jättekul att han slutar banta och mår jättebra och känner att det här är hans nya vicklas. Men det kommer ta stopp.
Ja, det kommer.
Han har inte gamet att backa upp det.
Nej, nu utmanade han Neil Magny. Och säger vi då att han får den matchen. Sen har han då Leon Edwards, Jorge Masvidal, Damian Maia, Santiago Ponzinibbio, Robbie Lawler, Rafael dos Anjos, Stephen Thompson, Darren Till, Kamaru Usman, Colby Covington och Tyron Woodley. Det här är ju räkmackan då.
Jag skulle säga att vad han har då är uppförsbacke.
Ja, en stor uppförsbacke. Tyvärr.
Och jag uppförsmackan att, med olja.
Ja, exakt.
Men alltså, jag är inte så imponerad av Kesas stil överlag. Jag tycker han är ganska basic. Och han har väldigt, väldigt begränsat stående. Och han tar clinchen, han drar ner folk. Vilket han också har kunnat gjort, för han har varit stor. Riktigt stor. Helt plötsligt är du inte stor. Och de nedtagningar han gör nu mot Carlos, alltså Carlos Condit faller ihop som ett korthus.
Ja.
Det är inte att jag vet inte ens om han försöker försvara nedtagningar.
Nej, oklart faktiskt.
Nej, det känns som att han accepterade det och kändes väl trygg. Och som du säger, jag menar, har du dragit ut massa människor, då får du ett självförtroende. Men om du drar ut sopor, för att citera dig.
Ja, det var Valdo.
Ja.
Nej, det var jag också.
Ska vi kalla det för ett falskt självförtroende i alla fall?
Nej, men det är ju det. Och det där är en grej som jag är ganska viktig faktiskt för fighters, eller för gemene man att förstå. Att jag tror att ett falskt självförtroende tror jag väldigt många bygger upp. Mm. Typ som går vissa
typ
obskyra.
Typ Håkan Östermyr.
Ja.
Ja, men går obskyra organisationer, har ett rekord på 20 vinster, kliver in i UFC och sen är det tack och adjö och så fights de aldrig mer.
Det har vi sett några stycken.
Ja. Det är som vi säger, skillnad på MMA och UFC.
Absolut, absolut. Då går vi in på Chad Mendes och Alexander Volkanovski som faktiskt fick äran att öppna upp det här kortet. Alexander Volkanovski, rankad 10, har sett fenomenal ut. Jag kommer inte ihåg om det var 6 eller 7 eller 8 raka vinster han klev in med. Chad Mendes hade kommit tillbaka från en avstängning, såg jättebra ut mot Miles Jury, avslutade honom. Bra match. Jag gillar verkligen den här matchen.
Ja, jättebra.
Gjorde en riktigt snygg match. Båda, det jag gillade med de här är att ibland när fighters ler och high-fivar varandra så kan jag känna att det tar lite udden av. Men
de här var helt okej med det.
De gav ett skönt leende, men sen var det game. De var på direkt. De stannade inte upp för länge utan de sa, okej, bra jobbat, men nu kör vi. De körde ändå på. Så det var en skön interaktion mellan dem, tycker jag.
Mm.
Ja, och Volkanovski.
Alltså,
fantastiskt. Ja. Alltså han är ett hot.
För alla.
Ja.
Det är också det han tog, får man inte glömma bort. Han tog det bästa Chad Mendes har att komma med. Och det är ganska bra.
Ja, det är det.
Definitivt. Och sen utmanade han ju då Max Holloway. Och nu kommer han ju ta nummer 5 rankingen ifrån Chad Mendes. Så jag tror att han kommer nog inte få den som nästa. Men jag blir inte förvånad om vi ser Volkanovski gå om bältet någon gång under 2019.
Nej, det vet jag heller faktiskt.
För han är aktiv också.
Ja. Ja, han utvecklas hela tiden.
Han såg riktigt bra ut.
Han har ju inte så jättelång karriär inom MMA heller.
Nej.
Så...
han 16 matcher, 17.
Ja, nu har jag inte rekordet i huvudet. Men det är någonstans. Han har en,
ja. Jag tycker så väldigt bra ut. Han är väldigt komplett.
Ja, och han verkligen.
Han sa något i slutintervjun som du också reagerade på, att han hade rätt när det gällde hans möte mot Max Holloway.
Mm.
Men vad var det han sa?
Han gillar ju faktiskt att vara in the pocket, Volkanovski, vilket han visade mot Mendes. Han är bra i slagväxlingar, och eftersom han kan hantera Chad Mendes slagstyrka på hakan, för det var inte att de tog lite högt upp på huvudet, det var på hakan. Han kan nog hantera Chad Mendes åtminstone Max Holloway bättre än vad Max Holloway tror. För att Max Holloway nu är lite i varningszonen för högmodgå före fall, för han nöter ner allt och alla. Men Brian Ortega har inte samma svarskapacitet som Volkanovski, för Volkanovski kan hota tillbaka. Det blir spännande. Sen säger jag inte att han vinner, men det kommer inte vara en riskfri promenad i parken för Holloway i en slagväxling.
Nej, absolut inte.
Nej. Nej, vi har ett spännande år framför oss i alla fall. Innan vi avrundar den här podden, är det någonting som ni känner att ni vill ta upp från nattens gala?
Nej, jag vill bara säga, hatten av fortfarande till Alex. Vi har två killar i topp 5, kanske topp 10 då efter ikväll, men alltså det är så fruktansvärt bra. Folk har blivit lite bortskämda, tycker jag. Det här är, nej, men liksom,
det är sant.
Det är helt galet, och båda gör en grym match. Det är små marginaler som avgör på den här nivån.
Ja.
Vid motgång eller medvind, Alex Illir eller alla svenska fighters som kämpar för toppen, vi kommer alltid att stå vid er sida.
Ja,
jag säger ja.
Ja. Och med det säger vi också god fortsättning. Det har precis varit nyår, och vi har ett 2019 att se fram emot. Så som vanligt, nästa tisdag kommer ni höra nästa avsnitt, och då kommer vi summera 2018 och snacka om lite om våra favoritmatcher och allting som har varit. Så till den här, för den här gången, tack och hej.
Tack.
Ciao.